Du lyssnar på Elektrifieringspodden från Ellevio.
Hej och välkomna. I det här avsnittet djupdyker vi i den rykande färska energipolitiska inriktningspropositionen med en supertung panel med experter. Och vi vill ju veta, tar den oss närmare det elektrifierade samhället och klimatmålen? Lina Håkansdotter, välkommen.
Tack.
Helt kort, kommer vi närmare det elektrifierade samhället och våra klimatmål med den här propositionen?
Den är väl i alla fall ett steg i rätt riktning. Sen är det lite för otydligt för att kunna säga om det här är det som kommer vara proppen nu. Det tror jag inte riktigt.
Samma fråga till dig då, Kristina Östman.
Ja, men jag säger nej. Den får oss inte närmare att nå klimatmålen. Helt enkelt för att regeringen samtidigt gör saker som gör att vi inte elektrifierar tillräckligt snabbt.
Och Henrik Bergström, vad säger du?
Jag tycker det här är positiv utveckling framåt. Det är en tydlig indikation med de nya målen att det är en regering som stödjer ett expansivt elsystem. Men det är mycket som är oklart fortfarande.
Bra. Nu är vi igång och passar ju på att ge en lite djupare introduktion till våra gäster.
Dagens expertpanel består av Lina Håkansdotter som är chef för hållbarhet och samhällskontakter på H2 Green Steel, företaget som ska tillverka stål utan kol i Boden. Kristina Östman som är enhetschef för klimat på Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen. Henrik Bergström som är chef för Public Affairs på Ellevio och brinner för både elektrifieringen och för AIK.
Ja hörni, ni jobbar ju alla bland annat med att analysera och påverka energi och klimatpolitik på olika sätt utifrån era olika roller. Det ska bli superkul att prata energipolitik med er idag. Men jag tänker vi börjar för den som kanske inte är supernördig vad den här energipolitiska inriktningspropositionen faktiskt är för någonting. Henrik, tar du den?
Ja, men jag gör ett försök. Men det här är ju det som sätter inriktningen för energipolitiken framåt för den här regeringen. Och det är inga direkta konkreta lagförslag eller utredningar som ligger i propositionen, utan det här är en tydlig vägvisning hur man tänker sig att man ska utveckla elsystemet framåt. Och det bygger mycket på att tydliggöra energimålen.
Och för den som inte har statsvetenskapen i färskt minne då, vad är nästa steg efter att den här har lagts fram? Vad sker nu så att säga?
Ja, den kommer såklart debatteras i riksdagen och sen kommer den utgöra underlag för det vidare policy som utvecklas.
Just det. Mm. Den här propositionen sätter ju två nya mål kan man säga. Vi pratar om ett planeringsmål och leveranssäkerhetsmål. Vad har de här målen för syften? Vad är det man vill uppnå?
Jag tror att det vi har saknat tidigare, det är ju en tydlig inriktning. Vad är det energipolitiken ska utvecklas mot? Så nu har man valt att bestämma ett planeringsmål som är siffersatt till 300 terawattimmar. Det vill säga all energipolitisk utveckling ska alltså gå mot en expansion mot 300 terawattimmar. Vilket många scenarier har byggt på som man har gjort från myndigheter och andra. Men sen pekar man också på ett leveranssäkerhetsmål och det är någonting vi har saknat tidigare och det kanske inte är så konkret, men det är en god, man kan säga att det är ett mål som visar hur vill vi att systemet ska fungera samtidigt som vi växer.
Vad tänker ni om de här målen som finns då, Lina? Är det tillräckligt? Är de skarpa nog?
Ja, men jag skulle vilja blicka, jag har jobbat med energipolitik de senaste 15-20 åren och det har skett en dramatisk förändring där man tidigare för 10-15 år sedan såg energisystemet som någonting som skulle krympa. Och den stora skillnaden nu är ju just den här expansiva framtidsbilden och den hänger ju ihop med de klimatmål som vi har satt både globalt på EU-nivå och i Sverige där det råder en stor enighet om att elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna för att möjliggöra att vi ska nå klimatmålen. Så det tycker jag är väldigt positivt, att man här verkligen slår fast att vi behöver ett elsystem som är robust, som fungerar och levererar el till konsumenter när de behöver den. Men också att det är okej att det ska öka, och att snarare att man vill att det här ska öka för att vi ska kunna klara av och möta våra klimatmål.
Men är det tillräckligt, skulle du säga, detaljerat för att vara styrande?
Nej, det är det ju inte. Det är ju som Henrik inledde med att säga, att det här är en inriktningsproposition. Det finns inga konkreta egentligen förslag mer än de här två målen, de 300 terawattimmars planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål. Men det är ju inte detaljerat så att vi ser hur det här ska gå till egentligen. Och det är väl den stora svagheten.
Just det. Kristina, ni på Naturskyddsföreningen skriver i ert remissvar att planeringsmålet bör göras om till ett elektrifieringsmål. Varför då?
Ja, nej, men det handlar lite grann om att lyfta tillbaka till frågan om varför vi gör det här. Vad är poängen just nu med att bygga ut vårt elsystem? Och det handlar om att vi vill elektrifiera så mycket som möjligt för att fasa ut fossila bränslen, framförallt från transportsektorn och industrisektorn. Och där ser vi en risk att ifall man fokuserar allt för mycket bara på själva elproduktionen, så kanske man glömmer bort hur man ska nå dit genom att faktiskt öka elanvändningen. Och en av de sakerna som vi också saknar därför i propositionen, det är ju en tydlig, skarp skrivelse om att faktiskt fasa ut alla fossila bränslen. För det är därför vi gör det här. Mm. Och då föreslår vi istället ett elektrifieringsmål som visar så här snabbt ska vi elektrifiera de olika sektorerna för att lösa problemet, och sen då se till att vi levererar tillräckligt mycket el för att möta det behovet, istället för att låta tillgången på el mötas av en efterfrågan.
Just det. Det var ju många som efterlyste just etappmål. Nu blir det någon variant, kan man säga, kanske. Regionala kontrollstationer kallar man det. Vad tänker ni om det?
Det här var väl det som det kanske var mest enighet bland remissinstanserna, att man ville se etappmål. Helt enkelt för att vi behöver ju lösa det här problemet nu. Det räcker inte att vi har jättegod tillgång på el 2045, utan det här är ju något som behövs gärna idag, men definitivt till 2030. Och då kommer regeringen istället med det här nya förslaget om kontrollstationer som är väldigt, väldigt oklart, precis som du säger.
Jag skulle vilja, det är ju otroligt viktigt att den här utvecklingen sker hand i hand, att produktionen byggs ut i takt med konsumtionen. Annars kommer det här aldrig fungera, vare sig för de som ska producera elen, de som ska transmittera elen eller vi som ska använda elen. Och det är väl det man verkligen vill uppnå med de här kontrollstationerna. Men jag håller med Kristina om att det finns ju inte så mycket information om vad de här ska innehålla eller vad det är för någonting egentligen.
Ja men verkligen, och för det vi såg, det var väl det alla remissinstanser var väldigt eniga om, att det blev väldigt framtungt om allt ska kunna skjutas på fram till 2045, och då ska man avgöra om det blir måluppfyllnad eller inte. Så det är ju självklart positivt med de här kontrollstationerna, det visar ju att man har lyssnat någonstans, men det är ändå så att allting som kan ske innan 2030, det är det som ligger i tillståndsprocesser eller har börjat projekteras någonstans, och det ligger massa hinder som vi skulle behöva adressera nu. Och då skulle en etappmål eller en kontrollstation kunna utgöra en viktig främjande, hjälpa den utvecklingen på kort sikt.
Just det.
Det var ju faktiskt en av de sakerna som jag tyckte var lite nytt nu med hur de presenterade propositionen, att regeringen kanske för första gången börjar prata om att det är sol och vind som kan byggas ut i närtid, medan ny kärnkraft är längre bort. Och det kopplar ju också an till den här frågan, för att vi ska kunna bygga ut sol och vind så mycket som vi skulle kunna till 2030, då behöver det ju göras jättemycket möjliggörande. Vi behöver reformera det kommunala vetot, vi behöver se över försvarsmaktens möjligheter att stoppa vindkraft framför allt, och titta på olika incitamentstrukturer lokalt och eventuellt flytta fastighetsskatten från statligt till kommunalt. Och det är ju inte frågor som de alls löser ut i den här propositionen.
Kristina, ni på Naturskyddsföreningen har pratat och pratar ganska mycket om energieffektivisering. Och jag förstår på dig att det är någonting som du saknar också i den här produkten. Vad är din bild av det de skriver om det?
Ja, nej, men de skriver ju väldigt lite om energieffektivisering. De säger i viss mån att energieffektivisering är viktigt, det kan sänka elpriserna, det kan vara ett snabbt sätt att tillgängliggöra ny kapacitet i systemet. Men säger ju också att, i alla fall mellan raderna, så som nuvarande mål för energieffektivisering är utformat, är det ett hinder för omställningen. Och de säger att de vill göra en översyn för att det ska bli ett stöd till omställningen istället. Och där är ju vi inte alls överens, utan och har ju väldigt bred enighet bakom oss. Internationella energirådet, EU-kommissionen, IPCC och så vidare är ju helt glasklara med att energieffektivisering måste utgöra en grundbult i klimatomställningen. Och vi vet också, just för att öka tillgången på kapacitet i elsystemet, så är det det snabbaste sättet.
Jag tror för i alla fall för många så är energieffektivisering alltså tätningslister, byta fönster, alltså den typen av åtgärder. Industrin kanske byta fläktar och så vidare. Men man missar saker här. Som ni ser.
De missar man väldigt, väldigt mycket. Och här tänker jag också att det är viktigt att ha en hel liksom systemsyn på vad vi menar med energieffektivisering. Det här kan ju inkludera till exempel att bygga ut kollektivtrafiken så att vi kan minska transporterna på våra vägar, så att vi behöver mindre el till de här elbilarna som ska köra runt. Det kan handla om att vi ska se till att vi kan använda spillvärmen eller restvärmen från ny industri in i fjärrvärmesystemen. Men också sådana här saker som storskaliga energieffektiviseringar. Det finns ett jättebehov att renovera miljonprogrammen till exempel, som kan både sänka kostnaderna och öka boendestandarden. Så att energieffektivisering finns det en jättepotential att göra inom alla sektorer, men det kräver ju då en aktiv politik, och det har vi saknat. Sverige har bland de högsta både el- och energianvändningarna i Europa, och också bland de lägsta elkostnaderna. Så det hänger ju ihop. Vi har inte haft några egentliga skäl att effektivisera tidigare.
Nej, men och jag håller med Kristina. Jag saknar också fokus på energieffektivisering. Dels i det bredare perspektivet, men även på elsidan. Och ur mitt perspektiv som stor blivande kund i det svenska elsystemet, så handlar det om hastigheten som är den absolut viktigaste aspekten av energieffektivisering faktiskt. Såklart också att vi använder de resurser vi har på ett smart sätt. Det är bra för klimatet övergripande. Men att det går så otroligt mycket snabbare att hämta hem energieffektivisering i befintlig produktion, i befintligt nät hos befintliga användare, än att producera nytt eller bygga nya nät. Det tar lång tid, det är komplicerade processer som krävs, vi behöver kompetens etc. Så att tidsaspekten, och sen såklart kostnadsaspekten. Det är väldigt mycket billigare att effektivisera bort användning som inte idag nyttiggörs på rätt sätt, än att hålla på att bygga nytt. Så att det fokuset tycker jag de har tappat faktiskt i den här propositionen.
Henrik, kan man prata om energieffektivisering även i elnäten?
Ja, nej, men det tycker jag. Och Lina är ju inne på det, att vi måste på något vis trycka ut så mycket som möjligt av det vi kan från befintligt system. Och det handlar om att kunna möta anslutningar så snabbt som möjligt. Och det finns även en kostnadsaspekt av det, att vi nyttjar de resurser vi har så effektivt som möjligt. Och när det gäller elnät så är en av de största frågorna som vi ser som ligger, och nu systemet ska takta, det är att vi lyckas ansluta allting i tid. Och då måste vi hitta nya verktyg och incitament för att kunna jobba med det vi har. För det tar lång tid att bygga ut, och vi kan inte minimera tillståndsprocesserna så snabbt alla gånger som användarna vill det. Och då är det flexibilitetslösningar, det kan vara energieffektivisering, någonting som kallas villkorade avtal, att man får ansluta till nätet mot att man vissa ståndpunkter eller vissa tidpunkter drar ner sin elanvändning.
Men en reflektion jag har är ju att det under senaste år nästan har varit en tävling i att trumfa varandra i hur stor efterfrågan kommer vara 2045. Det pratas om 300, 330, 370 terawattimmar. Är det givet att ett elektrifierat samhälle förbrukar så mycket mer energi än idag?
El är ju en väldigt effektiv energibärare. Så i många applikationer så använder vi mindre el när vi går över till eldrift. Den processen som mitt företag har, att göra stål utan att använda kol, utan istället använda vätgas som är producerad av grön el, den är 25% effektivare än den traditionella kolbaserade produktionsmetoden. Och likadant är det i transportsektorn, där är skillnaden ännu större. Så att använda el är i många applikationer effektivare. Sen ska vi ju gör nytta, och Sverige har en stor råvarubas som vi kan vidareförädla. Det kräver mycket energi att göra det och mycket el, men vi får också ut mycket nytta i form av exportintäkter och sysselsättning och klimatnytta av den produktionen.
Det stämmer absolut. Nej, men så jag håller ju med Lina i allt det hon säger här. Däremot får vi inte glömma effektiviseringen också. För att jag håller verkligen med dig också, Jonathan, om att det är just nu lite av en tävling. Hur mycket el ska och kan vi producera och använda till 2045? Men vi ska ju fortfarande komma ihåg att vi gör ju det här för att bli av med de fossila utsläppen. Och en sak som regeringen gör samtidigt som de har kommit med den här propositionen är att de avvecklar ju också väldigt många stöd som vi har haft för till exempel transportomställningen. I år är första året som elbilsförsäljningen faktiskt minskar från att ha ökat kraftigt från år till år de senaste nästan 10 åren. Och det beror på att man har tagit bort elbilstödet. Så att ifall man som regeringen säger att vi måste öka elproduktionen för att vi kommer ha ett större behov av el när vi elektrifierar, då måste ju steg nummer ett vara att se till att vi elektrifierar i tid. Och det glöms ju bort. Och det var ju också en av de sakerna som Klimatpolitiska rådet sa i sin rapport som kom förra veckan. Att regeringen har ett allt för stort fokus på elproduktionen. Och glömmer helt bort användarsidan och de andra incitamenten för att möjliggöra den omställningen som behövs.
Bra, då skiftar vi lite fokus. Och tänkte vi skulle prata lite om investeringar. Det krävs ju enorma investeringar. Om man tittar på de här siffrorna, nu kan man ju då kanske ifrågasätta, är det 300, 330 eller vad är det vi nu landar i? Men för att nå klimatmålen, elektrifiera industrin och bygga ut elnäten och så vidare. Ser ni att det i den här propositionen finns delar som driver i rätt riktning för att skapa förutsättningar för de investeringarna som krävs?
Ja, men jag tycker det finns absolut förutsättningar. Eller det jag skulle vilja se och utvecklas i de här delarna som handlar om målen ska ju någonstans gå vidare och bli någon slags myndighetsuppdrag och ansvaren för myndigheten utvecklas. Så mål är ju inget, har inget värde förrän det faktiskt skapar något styrmedel eller incitament. Så för vår del när man tittar på elnäten så tycker jag att planeringsmål som pekar på en fördubblad elanvändning och det här leveranssäkerhetsmålet som ställer krav på att vi ska ha en helt annan resiliens och robusthet. Det måste ju avspeglas i den styrmodell vi har och det är ju intäktsregleringen. Och när det gäller elproduktion så måste det avspeglas i marknadsmodellen. Och sen har vi även att samtidigt måste vi göra det här så effektivt som möjligt. Och det är liksom av kostnadsskäl att vi gör det rimligt för kunderna.
Mm. Lina, hur ser du på det från industrins håll då?
Ja, nej men alltså det är såklart att det krävs incitament och styrmedel och reglering för att få på plats den här produktionen. Och vad gäller intäktsregleringen till exempel kopplat med energieffektivisering så kan man ju titta på aspekter av den för att driva effektivare användning av befintligt nät. Så det handlar inte bara om att bygga nytt utan det handlar om att använda det effektivare. Men jag skulle vilja slå för ett slag för en annan aspekt. Vi pratar gärna om tillståndsprocesser och långsiktighet och så här. För en stor investering, och nu är jag en kundinvestering då, så är det ju otroligt viktigt med rättssäkerhet i de processer vi har. Och vad gäller anslutningen så är jag väldigt glad att man i den här propositionen utpekar från regeringen nu att man ska öka transparensen kring det här kösystemet som vi har för effekttilldelning och anslutning. Och också att man vill eftersträva ett harmoniserat anslutningsprincip över hela landet så att det inte ska vara olika system eller hos olika nätoperatörer. Och vi har ju hamnat i en prekär situation i just den här frågan som är verkligen hämmande för investeringar i Sverige. Så jag är glad att regeringen förtydligar hur viktigt det här är att gå framåt.
Och vi som nätbolag då, Henrik, vi står ju delvis på andra sidan. Nu är ju Linas bolag ska inte då ansluta sig till Ellevios elnät, även om vi hoppas ni öppnar någon verksamhet i vårt vackra elnätsområde någon gång också. Men hur ser vi på det, Henrik? Det här med att harmonisera den typen av tilldelning.
Nej, men det här är ju en viktig del, tror jag. Vi behöver se över att vi har ändamålsenliga tilldelningssätt och kapacitet och det måste vara transparent. Så jag tycker att det här är ju Svenska Kraftnät, stamnätsoperatörerna, tittar på en ny vägledning som är ett steg i rätt riktning, tror jag, att titta på mognadsfasen för olika kunder och på så vis avgöra om man ska kunna behålla en kapacitetsdelning eller inte beroende på hur lång tid man reserverar tills ett projekt är moget. Men jag tror att det är jätteviktigt att det finns ett sätt, att det är ett harmoniserat sätt i den utsträckning det går och att det är transparent för kunden. Det är ju en jätteviktig del i risktagande och rättssäkerhet. Och det är en komplexitet, bara lite kort här, att gå från ett system som var väldigt enkelt. Först i kön får först tilldelning till att man börjar ändra om, och det behövs i många fall, eller att komplettera den köprincipen. Men det måste ju ske på ett stegvis och ändamålsenligt sätt. Jätteluddigt svar, men så vi ser över vår process utifrån den vägledning som lagts fram. Mm.
Det som har hänt nu är ju att ett bolag har tagit på sig hatten att bestämma vilka investeringar som ska komma till stånd på ett väldigt otransparent sätt, och det är inte okej.
Men det är en rättsprocess som pågår där.
Ja.
Ja. Får vi se vart den landar.
Men det är ingenting som driver investeringar och snabbare elektrifiering och snabbare klimatomställning. Så Sverige bör som land gå bort ifrån den typen av agerande.
Bra, Henrik. Idag så publicerade du och vår vd Johan Lindehag en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där ni pratar om hur allt det här ska finansieras. Korta 20 sekunders hisspitchen. Vad är det ni vill säga med den här debattartikeln?
Ja, det är bra. Jag ska försöka. Vi välkomnar ju de här nya målen. Men när vi tittar på de här nya förmågorna som man beskriver från regeringen, att man ska öka resiliens, självförsörjningsgrad, totalförsvarsförmåga, och det innebär att man ska kunna sätta nätet i ödrift eller kunna starta upp det från noll. Det finns massa olika sådana nya krav som man vill att elsystemet ska utvecklas för att hantera. Och det här är ju förmågor som tidigare burits av skattekundskollektivet och är någon slags kollektiv nytta. Då ser vi att det här är en utmaning, att när vi är en sån expansion där industrier vill ansluta till en rimlig peng, att lägga på nya krav och behov, och att det ska hamna på enhetsfakturan eller elhandelspriset. Där ser vi att vi måste hitta en rimligare uppdelning mellan vad är statens ansvar och vad är elsystemets aktörer ansvar.
Mm. Hur viktig är den här frågan om liksom hur det här ska finansieras? Vad tänker ni?
Den är jätteviktig. Mm. Men det handlar ju också om vilket system vi vill bygga. För precis som Henrik är inne på nu, så är det ju nya funktioner som regeringen föreslår att systemet ska ha. Och det går ju att lösa det på flera olika sätt. Och här tycker jag att när man läser propositionen så riskerar den att vara nästan lite bakåtsträvande. För det är extremt lite om batterilagring, efterfrågeflexibilitet, andra lösningar för att hantera elanvändningen. Och där är ju Svenska kraftnät till exempel tydliga med att det billigaste, snabbaste sättet att minska risken för effektbrist är ju minskad energianvändning. Så att vi kommer tillbaka till frågan om energieffektivisering även här. Att det går ju att bygga olika sorters system. Och desto mer flexibla vi kan se till att kunderna blir i systemet, desto bättre kan vi ju nyttja existerande system istället för att bygga nytt och bygga ut. Och det är ju det som blir så otroligt dyrt. Så att här går det också att titta lite mer på de verktygen. Efterfråga flexibilitet, lagring, energieffektivisering, för att faktiskt bygga ett mer slimmat elsystem som kan leverera lika bra men vara billigare. Och då kan vi minska i alla fall en del av den finansieringsfrågan.
Något som väl inte behandlas i någon större omfattning i propositionen, men som du lyfter i den här debattartikeln, det är ju energiskatten. Och hur mycket pengar det handlar om och hur man kanske bör se över den.
Ja, men precis. Det är Sverige har, inte för elintensiv industri då, men för vanliga konsumenter, så har vi den tredje högsta energiskatten i Europa, och den är ungefär 55% av din elhetsfaktura. Det som är beräknat för 2024 är att det här kommer generera till staten utan moms ungefär 44 miljarder. Och det är ungefär lika mycket som polismyndighetens budget för 2024. Så det är ju hiskeligt mycket pengar som går in till staten via elnätsfakturan utan att någonting förs tillbaka. Och frågan är, det vi vill se, att om kostnaderna ska öka för investeringar med utbyggnad av systemet, då behöver man också se över energiskattenivån i Sverige.
Men å andra sidan då, så kan man på ett sätt säga att våra elräkningar betalar hela polismyndighetens verksamhet då.
Stämmer bra det.
Så det finns ett hål att fylla om han skulle sänka skatten.
De är öronmärkta. Men fördelen att det inte var Finansdepartementet är i alla fall att man kan se, man får lägga fram de förslagen. Sen finns det utmaningar.
Jag tänker det är alltid slutkunderna som får betala i slutändan. Det är viktigt att vi har system som är marknadsbaserade och det är jag som kund känner att jag kan påverka. Och problemet här är ju att den här skattekilen, den driver ju egentligen bort elektrifiering eller ökad elanvändning. Och vi ska inte ha ökad elanvändning bara för att, men när den ersätter användning av fossila bränslen etc. så är den ju bra. Så vi får inte få ett system som gör att slutkunderna vänder sig bort ifrån ökad elanvändning eller elektrifiering på bekostnad av fossila bränslen eller andra resurser. Utan vi måste ju se över det här, det tycker jag är en klok idé.
Från vårt håll så ser vi snarare, för att precis som Henrik var inne på, så har vi ju idag en subvention till tung industri som inte betalar samma elskatt som hushållskunder gör. Och det är ju en viktig en sak som vi helt enkelt ser att man behöver rätta till genom att inte längre låta dem ha den skattereduktionen, för att det blir så pass mycket billigare för dem. Och det finns ju också en viktig rättviseaspekt. Här är det ju hushållskunder som då betalar för den delen av energin som även tung industri står för. Så det här ser vi som en av de många subventionerna som vi har som kan hindra klimatomställningen också.
Orsaken att vi har den minimiskattenivån är ju att vi jobbar på en globalt konkurrensutsatt marknad. Så skulle vi betala samma elskatt som privatkunder så skulle vi inte ha någon elintensiv vidareförädling i Sverige. Och även om vi nu betalar minimiskattenivån så genererar det stora intäkter till Sverige eftersom vi använder så mycket el.
Men vi har också väldigt låga grossistpriser för el. Så att även med en högre skatt så skulle vi kunna fortsätta ha lägre priser än våra grannländer i Europa.
Vi vill ha kvar den här elintensiva tillverkningen i Sverige. Ja, den är bra för klimatet och för sysselsättningen.
Vi enas om att det finns lite olika syn på det här helt enkelt. Och det är kul. Så att det inte bara är ryggdunkarklubben. Hörrni, jag tänkte vi skulle prata lite kraftslag. Du nämnde ju i början här att det var ändå en positiv del att man nu pratar om att sol och vind är det som kan byggas ut i närtid så att säga. Vad kan man säga mer om vad som står om kraftslagen och fokus på olika kraftslag och så?
Ja, men det är ju som sagt ett välkommet inslag och det är ju helt realistiskt, det är ju det vi ser. Det finns två kraftslag som byggs ut idag och det är sol och vind. Det går snabbt, men det skulle också kunna gå snabbare beroende på hur vi utformar politiken runt omkring det. Och där kommer ju som sagt inte propositionen egentligen med några svar, utan den hänvisar ju framförallt till pågående utredningar och utredningar som har gjorts tidigare. Men vi ser ju som sagt ett jättebehov av att öka utbyggnaden av vind. En sak som jag tycker är intressant som de pratar om, kanske kopplat till finansieringsfrågan, är att de elområden som vi har idag som gör att vi har olika priser i hela landet är ju någonting som regeringen vill egentligen ta bort på sikt. De tycker vi ska ha jämnare elpriser och de pratar också om att de elpriserna som vi har idag inte har gynnat produktion i södra Sverige, vilket är hela syftet med den här prisindelningen. Men det stämmer ju inte. Det finns ett jättetryck att investera i vindkraft i södra Sverige. Det är inte det som är problemet, utan problemet är att de inte får tillstånd på grund av det kommunala vetot. Och det är ju någonting som behöver ses över. Här ser vi att det kommunala vetot behöver komma in tidigare i processen. Det behöver vara mer förutsägbart, för att det här blir en enorm osäkerhet för de vindbolag som försöker bygga ut och sen kan få nej väldigt sent i processen på ett sätt som inte blir rättssäkert.
Jag måste få förtydliga bara det här som står i propositionen om att man inte vill att det ska vara skillnader mellan priserna i elprisområdena. Det handlar ju inte om att man ska ta bort elprisområdena, utan snarare att man ska säkerställa att man har en balans mellan produktion och konsumtion i varje individuellt elområde. Och sen vill man också bygga ut överföringskapaciteten inom landet. Så det handlar inte om att man ska gå in och göra någon form av politiska brovink och göra ett elområde. Det finns de som har tolkat det som det, därför tycker jag att det är viktigt.
Men det är väl också så att det pågår en stor europeisk reform kring elområden.
Det pågår en översyn i hela Europa, absolut. Ja. Och man kan ju konstatera att olika medlemsstater hanterar elområdesindelning på väldigt olika sätt. Och om alla skulle hantera det som Sverige så skulle det vara mycket bättre för marknadsfunktionen på totalen.
Men det är verkligen, framförallt Tyskland som har sitt undantag enligt elmarknadsförordningen, en jätteutmaning. Det blir på något vis att tysk energipolitik präglar hur svenska elsystemet utvecklas. Men jag tycker ett inslag då, om man tittar på något nytt, det är ju att man skapar en ny planeringsram för vad som behövs var någonstans. Att Svenska kraftnät tillsammans med nätbolagen, regioner och kommuner gör en sammanhållen planering för elförsörjningen, där man identifierar vilka behov har vi var i landet. Och då tror jag att det kan bli en mer träffsäker utveckling av elsystemet, som snarare handlar om det som är behovsdrivet än vad man medges tillstånd. Då kan man få en mer ändamålsenlig utveckling. Om det då innebär ett givet kraftslag eller en annan lösning, det må vara osagt. Men man kan i alla fall rikta in vad för typ av förmåga eller vad för typ av effekt som behövs i en viss region. Och det är nog positivt, och det framhåller ju då att man vill se över Svenska kraftnäts roll i elsystemet, att ta ett större, mer proaktivt ansvar för leveranssäkerhet. Och det kommer även trattas ner på nätbolagen som DSO-er.
Mm. Fjärrvärmens roll hade ganska stort fokus i propositionen. Vad säger ni om fjärrvärmens framtid? Vad tänker ni om det?
Ja, men den är jätteviktig. Sverige är ju ett av ganska få länder som har ett så här pass utbyggt fjärrvärmenät i nästan hela landet, och det är ju en ett av skälen till att vi har en relativt låg utsläppsnivå. Men här tycker jag också att regeringen missar en del möjligheter. Man nämner rest- och spillvärme vid ungefär två tillfällen i hela propositionen och har inte några förslag där. Och nu vet vi att vi är i en period när det byggs ut tung industri, nuvarande industri expanderar, och det finns enorma mängder potentiell spillvärme som man kan ta tillvara på in i fjärrvärmenätet. Och här är ju något vi ser att man skulle kunna ställa krav eller ge ekonomiska incitament för att faktiskt tillvara ta den energin som finns. Och det är inget man pratar om i propositionen.
Vad tänker ni, Lina, i Boden? Vad ska ni göra av värmen?
Ja, vi får väldigt stora mängder spillvärme, och vi tittar ju på hela vår etablering. Vilka olika cirkulära lösningar vi kan hitta. Så att självklart försöker vi liera oss med användare, spillvärmeanvändare. Vi har inte hittat användning för all vår spillvärme än. Men jag är helt enig med Kristina att industrins spillvärme måste ju komma till nytta snarare än att bygga nya fjärrvärmeanläggningar. Sen tycker jag också att fjärrvärmen och kraftvärmens roll i elsystemet är väldigt stor sett till helhetsfunktionen av systemet. Så att, det är bra att man lyfter det.
I ett kommande avsnitt så kommer vi prata om acceptans för elektrifieringen och klimatomställningen och allt vad det bär med sig egentligen från samhället och alla dess aktörer. Vad skulle ni säga är liksom de viktigaste delarna framåt för att få acceptans?
Jag har varit inne på det lite tidigare, och jag tror att kostnaden är en del som vi måste ha i åtanke. Hur mycket går det att lägga på elnätskundkollektivet eller elhandelskundkollektivet? För jag menar, blir det för en stor kostnadsbörda utan att man ser uppsidan av omställningen, då tror jag att det kan bli en negativ effekt. Så vi måste på något vis vara transparenta med vad som driver vilka kostnader, och framförallt kanske, vad är det för nyttor det medför? Jag tycker det är helt för negativ debatt, bland annat det Lina representerar, kan det bli en väldigt negativ debatt om stålindustrins omställning i norr, och det blir någon slags nord-syd konflikt även mellan kraftslag. Så det pågår en massa negativa röster som riskerar att leda till att politiken inte gör någonting, för man vågar inte riktigt ta de här målkonflikterna.
Om jag får komma in där, så skulle jag säga att dialog är en otroligt bra samverkansform. Och att gå ut och prata med samhällsmedborgarna. Vi bygger ett nytt greenfield stålverk i Boden. Det är ungefär 1x2 kilometer yta som vi bygger på. Det är många som påverkas av vår närvaro. Och när jag kommer till Boden så får jag bara positiva röster när jag frågar, hur påverkar vi er? Vad tycker ni om vår etablering? Och det är därför att vi har varit ute och pratat hela tiden, informerat om vad vi gör, informerat om nyttan av vad vi gör, också hur det kommer påverka, hur man kommer märka av oss. Och då får man ett väldigt stort gehör. Sen är det ju lite märkligt då att de som driver att det här skulle vara något dåligt för Sverige, det är ju inte de som bor i närheten av vår anläggning. eller i närheten av där man bygger vindkraftverk som man verkar ogilla heller. Utan det är helt andra syften med att driva den debatten. Och där skulle jag väl önska att politiken vågade stå upp emot och faktiskt tala om all den nytta. För vi skapar ju enorma, när vi är fullt utbyggda och producerar 5 miljoner ton grönt stål om året, då är det 30 miljarder i exportintäkter till landet. Och upp emot 10 000 direkt och indirekt sysselsatta jobb uppe i glesbygd som vi skapar. Det är en enorm nytta. För att inte tala om de minskade koldioxidutsläppen globalt som är mellan 5 och 10 miljoner ton per år. Så att det är ju nytta på alla nivåer egentligen av det vi gör. Så vågar vi prata och föra de samtalen, då tror jag att vi kommer. Sen skulle jag vilja slå ett slag för energieffektivisering också. För det är såklart att kan vi hålla nere den här kostnaden genom att använda den el vi har effektivare, så kommer det också hjälpa till att föra diskussionen med medborgarna.
Mm. Och det håller jag förstås helt med Lina om. Och här tycker jag att politiken har ju lite grann lämnat walkover på klimatområdet, för att de säger att vi har ingen acceptans för klimatpolitiken idag, så därför ska vi bara utreda istället för att faktiskt ha ett samtal. För att det där samtalet kan ju föras inte bara mellan ett företag och de som bor i den staden, utan det kan ju föras på Sverigenivå, där vi har en politik som säger det här är målet, vi har de här klimatmålen, de är satta. Elektrifiering är ett av verktygen, energieffektivisering är ett annat. Hur ska vi nå det målet? Istället för att säga att nej, men vårt mandat är inte riktigt det här och vi har inga... Ja, väljarna vill inte ha en skarp klimatpolitik, så vi lutar oss tillbaka. Så att vi ser ett jättebehov där för regeringen att faktiskt gå före och våga ha de här svåra samtalen som krävs.
Tiden går fort hörni när man pratar om energipolitik. Vi ska runda av så smått, tänker jag. Men ni ska alla få svara på när ni efter lite påskledighet och sådär ringer ert nästa samtal eller tar er nästa lunch med en makthavare. Vad kommer ni trycka på då?
Ja, men föga förvånande så kommer jag ju fortsätta trycka på energieffektivisering. Det här är öppet mål. Alltså vi har jättehög energianvändning och vi har dessutom bindande krav på EU-nivå som vi inte har hunnit prata om idag, som Sverige inte ser ut att nå på energieffektiviseringsområdet. Så det här är någonting som Sverige både borde göras för att gynna hushåll och företag, men också för att vi måste på EU-nivå och framförallt för att minska utsläppen.
Ja, men jag inleder alltid alla samtal med att berätta hur långt vi har kommit i vårt projekt. Det är många som fortfarande tror att vi kanske är någon form av PowerPoint. Vi bygger uppe på sajt. Vi har uppåtstående stålstrukturer på plats och vi kommer producera grönt stål 2026. Så det brukar jag alltid inleda med. Sen pratar jag just nu väldigt mycket om det här med rättssäkerheten i effektanslutning, som är helt avgörande för att Sverige ska vara ett attraktivt land att investera i. Och vi har väldigt mycket att bidra med när det handlar om minskade globala klimatutsläpp. Vi har goda förutsättningar här, vi har kompetens och vi har råvarutillgång etc. Så vi ska inte snubbla på den minan som vi nu har framför oss när det gäller att otydlighet och otransparens för effektanslutning.
Och jag brukar inleda med, precis som Lina kanske inte direkt sa, men att elnäten är så avgörande för omställningen. Att vi får inte glömma bort elnäten. Elsystemet måste takta rätt, och då är det just nu står industriföretag, det är transportföretag, de behöver anslutningar till elnätet. Och det sker här och nu samtidigt som vi är inför ett nät som närmar sig åldersstrecket. Vi försöker både utnyttja det så effektivt som möjligt, men även vill vi ha möjligheter att kunna investera och bygga ut det här tillräckligt snabbt. Och då vill vi att vi ska ha inte bara ett mål 2045, utan kunna sätta femåriga etappmål som tydligt styr den utveckling vi behöver här och nu.
Lycka till med de samtalen säger jag, och stort tack för att ni var med i Elektrifieringspodden.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack. Tack för att du lyssnat på Elektrifieringspodden från Ellevio. Vet du någon annan som är intresserad av elektrifiering? Tipsa gärna om den här podden.